Välkomna, välkomna, snacka brädspel tillbaka. Nu ska vi prata om brädspel återigen, det är expansioner som gäller. Och jag sitter som vanligt här tillsammans med Mats Gengard och Andreas Isberg. Josef Sandholm heter jag och det är dags att fortsätta på expansioner. Så givetvis sätter vi igång och då börjar vi med att fråga Mats, hur mår du?
Jo, i 1910-talet så mår jag fortfarande bra faktiskt, det är jättetrevligt här. Hur mår du, Andreas?
Ja, det är jättebra. Det här kan inte jag fortsätta med.
Inte vad heller. Nej, nu ska vi
måste hålla ner,
får stänga ner 76an och dra upp ner på 45an bara. Så
Josef, du hade ju ingen energi idag, sa du.
Nej, men jag försöker peppa igång nu.
Okay. Ja, men det är
måste
bra,
köra Josef. Nu. Vi snackar brädspel, kom igen.
Ska man inte göra det innan man börjar podden? Du planerar första minuten till detta, det är bra.
Ja. Nu är vi helt slut, ska vi bryta här? För nu har jag tappat all energi, det gick åt där.
Tappar vi hälften och lyssnar också.
Ja. Ja, det är bara en halv kvar.
Ja, nej då, vi har alltid lyssnar.
Ja, men det är inte kul. Mm. Så. Hur är läget då, Andreas?
Men Mats, vad...
Eller ska jag fråga Josef, eller ska jag fråga mig själv?
Nej, du ska fråga Andreas.
Andreas,
ja, vi
bestämt hur
förväg. Ja, vi har redan satt bort manuset här. Jo, jag mår jättebra. Tack för att du frågar, Mats.
Vad kul.
Det är underbart, är det? Och det är väldigt kul att vara tillbaka. Jag måste säga så här, att det är inte några få minuter efter sist. För att du sa i slutet för avsnittet att då är vi kanske tillbaka om några få minuter. Det är vi inte. Jag tog ett vuxet beslut och stängde ner inspelningen då. Och så träffas vi nu några dagar senare. Känns mycket bättre. Full av ny energi, förutom Josef. Josef, hur mår du? Du verkar lite, jag ser det här, du sitter både med...
Ja, men det är bara för att det är lite, ja, men det är lite kallt här, så jag tog på mig morgonrock ovanpå t-shirten. Och då tror Andreas att jag är sjuk eller någonting.
Morgonrock. På kvällen, Josef. Det är en kvällsrock du har.
Ja, just det.
Eller en badrock, kanske.
Ja, men så heter det väl egentligen. Ja.
Mats, hur är läget med dig då?
Jo, men det är bra. Har bara faktiskt varit ovanligt lite spelande nu sista veckan, kan jag tycka.
Ja, du är otillgänglig egentligen.
Ja, men det har varit mycket med jobbet nu, så det har blivit lite svårt att få till det, höll jag på att säga.
Tycker det är lite dålig prioritering från din sida.
Ja, jag känner det också, så att jag ska ändra mig. Jag lovar bättring faktiskt.
Ja, det hoppas jag.
Lite av ordning spelar dock, men jag sitter ju fast nu i någonting som vi kallar för tungviktsgruppen här hemma. Det tar mycket energi att spela där, inte här hemma, men i spelgänget i alla fall.
Ja, du har ju spelat lite med utbytargruppen, ja. Det är ju sådär tråkigt tycker jag. Att spela med riktiga gruppen.
Ja, jag ska spela med riktiga gruppen.
Men vad har ni spelat då?
Vi har spelat Pipeline.
Eller varför frågade jag? Jag vet ju redan det, men det vet inte
lyssnarna. Ja, det visste du faktiskt, men nej, precis. Pipeline är ju ett spel som jag hade, vi pratade om det för några avsnitt sen tror jag, som stod i min hylla som var ospelat. Men nu har vi fått det till bordet en gång. Och nu ska vi på bordet igen imorgon faktiskt. Så det blir spännande att se hur det blir andra gången. Första gången man spelade, vad ska man berätta om spelet först kanske, vad man gör. Man ska alltså raffinera olja. Man köper alltså då råolja som sen ska förfinas genom olika steg och olika processer. För att sen då säljas till och tjäna pengar. Det är väl grundprincipen i spelet liksom. Och till det så får man då vara aktiv på marknader, välja actions och så vidare för att lyckas så bra som möjligt med det här.
Och vi får ju hoppas att det blir ett historiskt spel då.
Historiskt? Ja, kanske.
Ja, att vi lägger av med det på riktigt.
Ja, men det får vi hoppas. Det får vi hoppas.
Jag vill verkligen prova det sen. Men ni får gärna få lite fart på spelet. För att Emily, min fru, var ju där och spelade den gången där. Och det tog en evighet, förstod jag. Så gruppen är inte både din tungvikt, även tungrot i en grupp.
Ja, precis. Ibland så blir det långt mellan turerna, höll jag på att säga. Och då hinner man ju tappa ork och fokus lite.
Och somna.
Och somna. Och vakna igen. Och somna och vakna igen. Kan man säga spontant, ett spel, ett ganska hårt, tajt spel, verkligen. Så sätt.
Passar Josef.
Straffande, om man är för girig i början så får man nästan försöka jobba i fatt på det hela vägen.
Ja, okay.
Så det är väldigt, väldigt tajt spel. Men så det blir kul att spela igen och se hur det är. Så jag kommer inte lägga någon värdering i nu, för jag känner att jag fick för dålig start sist. Och vill ge det en chans till och se om det blir bättre.
Ja, Josef, har du spelat någonting?
Nej.
Förutom Werewolf.
Ja, just det.
Han har fått regler då. Ja. Ingen Werewolf.
Jag ska inte få prata om det. Så är det en protest mot att jag inte får prata om Werewolf, så kommer jag prata om andra saker jag har gjort det senaste som inte är brädspel.
Det är okej.
Ja, så det närmaste brädspel jag ägnat mig åt senaste, det är att jag har byggt en Gloomhaven Jaws of the Lion insert. Som jag visar för grabbarna här.
Vad snygg.
Den är riktigt snygg med så här namn på var korten ska vara. Jättetrevlig från E-Raptor. Jag ska göra en review av den så att den står på mitt bord här framför mig. Och väldigt lätt att bygga.
Och sen så har jag samtidigt då, eller parallellt typ, så har jag på byggt en låda. Den kan jag inte visa för er i kameran riktigt. Men jag har byggt en låda till Seventh Continent. Så det är i princip då, i princip är det alltså en, ska se, jag kan faktiskt, det är inte så roligt för lyssnarna. Men,
vi ska se, det här är bra podd, för nu får han visa.
Ja, ser ni lådan där?
Ja.
Den är alltså,
ser alla ni i lådan?
Ja, du har byggt en stor låda.
Det är alltså en jättestor låda som det står Seventh Continent på. Sen en karta inristad på, eller inpräntad på. Och den håller då expansionen och grundspelet av Seventh Continent. Och så ska jag även då bygga en insert som man sätter i lådan. Som håller alla kort och tokens och allting. Jättekul grej. Det är inte E-Raptor, det är någon sån här fancy but functional heter de.
Men är inte Seventh Continent-lådan helt okej från början?
Nej.
Det organisera.
Jo, fast det är ganska jobbigt att man ska bläddra. Och speciellt om du ska spela med expansionen måste du ha båda lådorna. Här får du in allting i en. Och det är alltså ett handtag ovanpå, så här häng, eller sån här gångjärn som du kan knäppa så att du kan bära runt på den här. Så har du en hel, du slänger, du blir och gör dig om själva lådan.
Mm-hmm. Ja, du kan ha en hel, du kan ha sjunde kontinenten där
inne. Ja, det är hela kontinenten får plats i. Ja. Nej, men så det har jag gjort. Och sen så har jag börjat kolla på en rysk tv-serie på Netflix. Fast den är dubbad, men som heter To the Sea, tror jag. Men det är jättedeppigt att kolla på en sån nu egentligen, för det handlar om en pandemi. Den spelades in förra året, så de visste inte om att det skulle komma en riktig pandemi.
Mm-hmm. Eller visste de?
Ja, kanske de gjorde. Men det är en mycket värre pandemi än den vi har på riktigt. Och folk flyr och de måste ha vissa kravaller och ja, massa hemskheter. Och det var trevligt att mysa ner sig och kolla på.
Det var ett hemskt och det var
trevligt. Ja, men lite så här Walking Dead. Jag älskar ju sådana här dystopiska filmer och serier och så. Och det är en familj som eller två familjer som flyr ut på landsbygden ska de liksom överleva och det är snö och det är otroligt coolt filmat. Men är det lite då ska jag säga, lite, nu har jag bara sett ett avsnitt, men det är lite så här ryskt. Eller, det är ju en rysk serie, men om ni förstår vad jag menar. De har ju någon sån här populärkulturellt släp i Ryssland. Så de är ju på 90-talet ungefär nu. Så det är sån här häftig, eller ja, så kallad häftig diskomusik. Och så är det såna snabba inzoomningar på folks ansikten. Och så liksom bilar som åker snabbt och det sprutar snö från däcken och sånt. Det känns väldigt så här...
Kanske finns skärm i det också.
Ja, det är någon sorts skärm i det. Och det är säkert helt medvetet. Men det känns... Om ni har sett de här musik... Om ni har sett musikvideos för de här... Det finns ju inte jättemånga kända ryska musiker nu för det. Men de här... Pussy Riot, typ. Deras musikvideo... Eller om man ska gå flera. Nej. Då är det snabba inzoomningar och utzoomningar. Och så dunkar musik och så hoppar de omkring. Det, typ så är filmen. Fast, eller serien. Men det verkar kul. Eller bra.
låter ju... Jag måste kolla.
Det ja, men det är värt att se faktiskt. Det tycker jag.
Jag kommer göra annat tror jag. I min tid. Ja.
Andreas, hur är det med dig då? Spelat någonting sen sist?
Ja, jag har fått spela lite grann. Jag har spelat lite Pandemic med... Emily, jag har spelat Pandemic Hot Zone med min dotter Agnes. Funkar väldigt bra tycker jag med henne. Alldeles lagom långt tycker jag. Skulle jag spela lite grann med liksom, kanske på tre med vuxna och se hur det är då. Mm.
Men är det inte bara Pandemic fast det är mindre variant?
Ja, det är lite avskalat. Man är bara i Nordamerika och så har man bara tre sjukdomar istället för fyra. Man har en mindre handsize. Det är mindre kort för att bota saker. Man kan inte utrota någonting. Lite så. Sen kan man lägga in lite eventkort som är elaka också, tror jag. Det har vi inte gjort än, jag och Agnes. Men det ska vi väl pröva framöver. Men det funkar väldigt bra. Hon tycker det är väldigt kul att ha med fyra och fem handlingar och flyga hit och dit. Och det är jättekul faktiskt. Och så får man försöka bara låta henne göra saker och så blir det kaos. Men det går bra. Så får jag försöka lösa det. Vilket inte är så enkelt. Men kul är det. Men jag har även spelat ett litet jättelitet kortspel som heter Sprawlopolis som jag hade koll på Kickstarter för något år sedan när det var där. Men jag hoppade av i slutändan, det blev ingenting. Och så fick jag för mig att köpa det nu för jag har hört bra recensioner om det från andra podcasts. Så jag har testat det nu. Det är 18 kort, en kortlek med 18 kort där man använder tre av korten varje spelomgång. Flippar man på som blir typ vad målet med den här unika rundan är. Och så summerar man de kort med alla korten numrerar har en siffra på sig. Så kanske de här tre korten kanske ger dig 28 som summa. Och då är det 28 poäng man ska nå tillsammans. Och så står varje kort vad man gör, vad man ska göra den här gången för att få poäng. Och det man gör är att man bygger en liten stad tillsammans. Så de andra 15 korten man har fyra delar. Man har en park, man har affärsområde, man har industri och bostadsområden. Och så är din tur så väljer du ett av tre kort på hand och lägger mitten, alltså, eller lägger, bygger i staden, och sen så skickar du korten till nästa spelare som då har en kort på, en hand på tre kort, och så drar du ett nytt. Så du sitter alltid med ett kort och planerar, och sen får du två kort från din granne då. Och jag spelar på två och på tre, och det är jättesnabbspelat. Tar en kvart 20 minuter och jättebra verkligen.
Hur är det? Alltså jag har spelat solo och på två.
Mm.
Och jag har i alla så här, jag har läst ganska mycket om det, eller så här recensioner och sånt jag har kollat på. Och där verkar konsensus vara att det är bäst som solospel. Att inte är bra som co-op-spel. Tom Wessel sågade som co-op-spel men hyllade som solospel sen.
Ja, okej. Okay. Jag är ju inte en ko. Jag är ingen solospelare riktigt, så att jag har inte testat det solo. Så att, men på, jag tycker det funkar jättebra på två. Det är ju förstås, då är det ju inte, det är antagligen enklare solo.
Alltså de pratar om att så här, men man kan ha det i bakfickan typ, eller man kan ta med när man reser. Ja. Alltså.
Eller jag vet inte om det finns andra regler när man spelar solo, men det funkar bara på två, det funkar även okej på tre.
Det är ju samma serie för övrigt som de här, vi spelar ju det, jag vet inte om Mats som är då, när vi spelade Stew. De också är då 18 kort. Och så ska man försöka göra en gryta. Jätteroligt spel tycker jag. Och sen även Circle the Wagons har jag också. Som också är i den serien. Som också är då 18 kort. Och det är lite liknande Sporopolis. Du lägger ut en cirkel som är kort. Och sen så ska du... Ja, precis samma sak. Du tar tre kort som du vänder upp. Och då får du tre mål för den här rundan. Då ska du samla på lasson eller vagnar eller bufflar eller vad det är. Så ska du... Ja, det är som. Och där, det, mekaniken den är lite rolig. För då är det sån här... Alltså vi börjar vid ena änden och så jag får ta vilket kort jag vill. Alltså man, det är som en bana, som den här time track som vi pratat om i andra spel.
Mm.
Jag kan gå hur långt jag vill, ta vilket kort jag vill, men du kommer att få, man spelar på två då, då kommer du få alla kort som är däremellan från början till det kortet jag tog. Mm. Så att jag vill ju inte gå för långt för då får du massa kort, men jag kanske just behöver ha en viss lasso typ, för vi ska samla på lasson i den här rundan. Och också så här 10 minuters spel på två.
Ja, kul.
Men Sporopolis har ju också fått en uppföljare som jag tror är på Kickstarter i...
Aha.
Nu när ni hör det här avsnittet så kommer det redan, då kommer det redan Kickstarter vara över, men det kan hända man kan senbacka eller någonting, jag vet inte. Men den ska tydligen gå att kombinera med Sporopolis också. Man kan spela den separat eller ihop med. Hur nu det funkar, då är det väl 36 kort istället då.
Ja, kanske. Spännande, det måste jag kolla in. Se om jag hinner med det. Jag sitter ju ändå live här nu.
Ja, jag tror den tar slut idag eller imorgon.
Ja, men ska vi gå över och prata lite expansioner? Jag tänkte jag kan segwaya in dit. Jag kan säga att jag har spelat nyligen expansion. Jag har ju testat att spela Tapestry senaste expansioner. Plans and Ploys. Ploys and Plans, något så jordligt. Spelat en gång, helt okej. Tillförde inte jättemycket faktiskt, tycker jag själv.
Ja, men precis min fråga, tänkte vad tillför den egentligen? För det är liksom någonting nytt, men det känns
det är lite,
inte
jättemycket. Alla spelare har ett mål i början. Kan man spela med. Det finns lite mer, ja, och när du uppfyller det målet så får du en byggnad som du kan sätta i din sån här stad, eller vad kallas. Sånt, vad heter det? Landmark heter det. Och sen så är det lite andra små saker. Det är lite cool. Det är en del coola kort med liksom så här, nu finns det trap-kort och så finns det typ counter-trap-kort och lite allt möjligt sånt där. Det är lite coolt.
Counter-counter-trap-kort och counter-counter-counter-trap-kort och counter-counter-counter-counter-counter.
Ja, men så finns det även en massa nya factions och det är ju coolt. Men jag har inte spelat här precis till mycket tycker jag för att kanske ha behållning av alla nya factions.
Civilisationer.
Men det är alltså mer, det är mer saker i spelet. Det är perfekt expansion för Josef tror jag. Jag tror du kommer älska den.
Liksom. Ja, du har ju spelat mycket Tapestry till Josef. Vad tycker du? Har du provat den?
Nej, jag har inte spelat expansionen. Den står här. Men det är planen att göra snart. Jag var jättetaggad när den kom. Om vi har pratat om innan. Men det är som det alltid är med mig. Att jag är supertaggad på nya spel och nya grejer. Och sen är jag väl på hem det så dyker det upp något annat som är intressant. Typ något som jag inte får nämna. Och då ägnar jag mig nätten åt det. Och då orkar jag inte spela de här coola spelen.
Ja, okej. Okay. Men ska vi gå in lite grann och fortsätta där vi lämnade förra avsnittet kanske?
Ja, Mats, vad har du näst upp på ordning?
Ja, jag kan väl ta någonting som jag tycker är bra då kanske. Och då, Clank är ju, har vi ju pratat lite grann om, framförallt det legacy-varianten där. Men i vanliga Clank så är det ju ganska simpelt här. Det som är kul med den här Clank Upper Management är att man egentligen köper en expansion med 4 startkaraktärer som alla har ett litet mål, kan man säga egentligen. Utöver i sin lilla unika lek så har man kanske ett mål eller någonting som ger en speciell förutsättning. Man kanske ska samla på vissa saker i vanliga klänkspelet, skatter eller någonting sådär. Så att det är ganska kul, för det gör att man får en mer, inte asymmetrisk, men en liten annorlunda ingångsvinkel på Clank.
Det här har jag helt missat. Är det här den senaste expansionen?
Ja, ah, det kommer en ny faktiskt nu, men som man kan spela 6 spelare också. Men den har inte släppts än, så därför tog jag inte med den. Den är också jättenyfiken på. Men då kommer det ytterligare 6 nya karaktärer som alla också har olika grundegenskaper in i, som man spelar på vanliga Clank. Alltså, det blir, vanliga Clank lyfts ett steg, tycker jag, av att man inte, ja, du lär dig ju vad andra har för speciella egenskaper beroende på vilken karaktär de är. Men det är ändå kul, för då måste du motverka det också kanske lite grann, för de kan ge vissa fördelar. Någon kanske kan gå, behöver inte, spela med visst kurs så kan man gå genom Crystal Caverns. Det har du liksom med dig redan från början i leken liksom. Så du behöver inte skaffa det här specialkortet liksom och så här saker.
Det låter lite som de här, att alla har specialförmågor som vill lägga sig då.
Ja men precis, lite grann så. Fast det här, där bygger du kanske mer din egen, du väljer lite grann. Här får du en lek som är till exempel, ja men... Det kan vara en paladin typ liknande figur, eller så är det en alvjägare liksom, och sen kommer en liten tomte nu i den här nya expansionen. Så det, jag tycker det är en sån här grej som gör en liten grej, men som gör Clank, som är ett ganska kul spel från början, lite roligare kan man säga. Så det tycker jag är en sån här bra grej där man inte behöver göra så mycket, men du tillför bara spelet med en liten krydda kan man säga egentligen. Typ som citronen på klyftpotatisen, Josef.
Ja, men precis. Det här låter ju jättekul. Jag gillar ju verkligen Clank. Jag trodde jag hade alla expansioner, men det här har jag missat. Och det här måste vara den jag inte har.
Men jag är lite förvirrad här. Heter expansionen Upper Management Pack?
Upper Management Pack, jag heter
det. Ja, det är bara sådär. Det är inga lådor, va? Man bara klipper upp det och så stoppar det i.
Nej, det är en liten låda alltså. Ja.
För jag har uppe Board Game Geek här just, och jag tror till och med hela namnet är Clank Legacy Acquisitions Incorporated Upper Management Pack.
Så kanske det heter.
Men att man kan använda det till originalspelet.
Står. Ja, de rekommenderar att man inte använder det till Legacy-varianten för att man har spelat klart.
Aha, ja, men då förstår jag vad det är. Så jag vet att det fanns en expansion till Legacy.
Ja. Så att det här ska man inte ha från början i sin Legacy, men däremot när man har spelat klart Legacy-spelet, då kan man blanda in de här karaktärerna. Men, så att, och så släpper de 6 till här nu som är, släpps nu säkert i TS:en här, kan jag tänka mig.
Men det här är ju en mini-expansion antar jag.
Ja, den är jätteliten.
Kan man ju säga.
Precis. Jag tycker att det är en sån här liten grej som gör väldigt mycket för spelet.
Är det som Prelude till Terraform Mars? Eller lite mer gips?
Nej, men det finns ju många såna här typ expansioner som gör plåster. Att du får typ när du gör en asymmetri i spelet liksom, så som till exempel på Teotihuacan har du den här pre-classic period som där du får olika karaktärer också som just du får, eller i Solkin vad det nu heter, jag kommer inte ihåg vad det heter, den
olika stammar.
Ja, men precis, att du får en istället för att alla är likadana i början, så kanske man får en unik egenskap.
Eller Caverna för den delen gjorde ju också det. Expansionen.
Ja, men precis. En sån, ja, exakt.
Men så, har du spelat andra expansioner till Clank? För det finns väl, Josef, du är lite...
Jag har 4, tror jag. Expert här. Eller något sånt. Ja. Egypten och spindlar och... Ja, det är lite alla möjliga grejer. Kartor är ju det framförallt. Det är några kort, men det är framförallt nya kartor.
Jag tänkte att det har varit intressant att veta om hur du stod i paritet med dem. Men då du har inte spelat den här och Mats har inte spelat de andra. Då, så att det är svårt att göra jämförelsen. Men,
ja, precis.
Men Mats Crystal Care, eller den vattenkartan har du spelat då? Den första expansionen?
Nej, inte. Nej, jag har nog bara spelat grundkartan och Legacy, eller Legacy-varianten.
Ah, för de är ju riktigt bra. Den här spindeln är bra. Den har jag spelat med dig, Andreas och Emily, tror jag.
Mm. Ja, jag tycker Clank är fantastiskt alltså. Det är... Skitbra.
Vi får spela lite oftare. Okay. Framförallt till Legacy-varianten, det måste vi spela klart snart. Mm. Vi får kanske göra det i någon form av online-setup kanske.
Ja,
fruktansvärt krångligt och med kortlekar.
Nästa år.
Vi får lösa det.
Vi går och postar klistermästaren.
Kan jag ett drag skicka hela spelet sen?
Ja, precis. Ja, kul.
Ja, men jag kom på att jag har ju faktiskt spelat ett nytt spel när vi pratade senast.
Ja, kul.
Ja, nu... Alltså, det är så här... När vi var på Essen... Pratade jag om det här förra veckan? Nej, det gjorde jag inte. För det kan jag omöjligt ha gjort. När vi var på Essen tillsammans för 2 år sedan. Så vi har pratat om att vi träffade Ted Ospak. Det har vi pratat om. Men det var i samband med Suburbia, tror jag. Men anledningen till att vi intervjuade honom då var för att de då släppte Werewolf Legacy.
Nu fick han in det.
Jag nu fick han in det i alla fall här.
Ja, men jag har ju spelat, det är ju ett riktigt spel. Men jag får tala om att spela då Legacy-spel över Zoom. Eller över online. Så i lördags börjar vi på en kampanj då. 15 personer. Och spelade med en moderator då. Och så spelade vi Werewolf Legacy. I 4,5 timme spelade vi. Det är första session typ. En session är liksom 3 matcher kan man säga. Och det var riktigt häftigt. Riktigt häftig upplevelse. Och det tror jag ni skulle tycka var jätteroligt också. Det är väldigt så här legacy. Alltså som alla legacy-spel. Det börjar väldigt enkelt. Och sen läggs det till mer och mer grejer efterhand. Man öppnar lådor. Och det var lite häftigt. Vi hade till exempel en. Jag ska inte spoila någonting. Men vi hade vid ett tillfälle. Då var det en person. Det hände någonting med en person. Och den personen fick öppna en liten låda. Och se och ta fram vad som fanns där i. Då löste moderatorn det så att alla andra fick blunda och så fick den här personen då se när moderatorn öppnade lådan och så visade han vad som fanns där i. Det gick faktiskt, det går att spela det online. Det är lite häftigt. Så att, alltså det skulle ju gå att spela typ Clank Legacy. Men Clank Legacy skulle ju kräva att man har en kamera på ett bord också, på ett spelbräde då.
Ja, precis. Sen är det svårt just med klistermärken på så här kort.
Och det är
så
väldigt svårt, ja, deckbuilding. Ja, nej, jag vet inte. Man skulle behöva ha lekarna. Typ. Jag skulle behöva ha... Nej, men det går ju inte om man köper nya kort. Jag vet inte hur det skulle gå till. Men Werewolf Legacy funkar ju faktiskt i alla fall. Mm. Och
det är ju kul att man kan köra ett sånt spel online ändå, liksom, faktiskt.
Ja, och att jag äntligen får spela det, för jag fick ju aldrig spelat mitt exemplar, faktiskt. Utan det är ju väldigt, väldigt svårt att få ihop att man ska vara då liksom 12... mellan 12 och 15 personer som träffas i totalt och vad det kan bli 15 timmar.
Alltså, det låter helt vansinnigt.
Hur man får till det?
Ja, det känns omöjligt liksom. Ja, men nu räcker det med Werewolf här. Men vi kan stanna kvar vid Ted Elsbach kanske i alla fall då.
Ja, men,
Josef.
Ja, det kan vi göra. Jag kan hoppa in på en expansion jag gillar då. Eller det är flera expansioner egentligen. Men det är framförallt en expansion till Suburbia. Suburbia har vi pratat om innan. Man ska bygga stad och så vidare. Det är, på något sätt är ju det, eller jag ska inte säga att det är stadsbyggarspelens moder, för det är det inte, det är ju SimCity. Det var ju SimCity som etablerade att gul industri, blå är kommersiell och grön är residential. Och sen har ju alla bara följt efter det i princip. Och där har vi då, Suburbia är ju egentligen, det är ju typ SimCity the board game, skulle jag väl säga. Rent tematiskt i alla fall. Men det är väldigt roligt. Men
du pratar om Ink.
Ja, Ink-expansionen, det är det jag ska komma till. Det är den jag väljer. Det finns ju 3 expansioner nu. Men Ink-expansionen är det jag skulle välja som är roligast. Och den var den vi spelade för ett tag sedan. Du pratade om också, spelade med Andreas Hemling.
Ja.
Och den tillför ju då delvis nya brickor. Som då hänger ihop på olika sätt eller samarbetar på olika sätt. Och sen även då de här border som jag tycker är väldigt kul med de här stora tilesen som är gränsavgränsare som man sätter det ut då.
Och lite nya mål. Och...
Ja, precis. Mål. Och den tillför ju även mål, eller vad heter de? Typ, vad heter de? Det är milestones typ. En som heter bonus och en som heter någonting annat.
Ja, vad det kallas.
Så att när man har...
En i B-stacken,
i C-stacken. Ja, så när man har kommit igenom A-stacken, då finns det redan från början, ser man att det ligger ute någonting. Om du har uppnått det här, får du en belöning. Eller om du inte har uppnått
vissa, typ helt omöjligt.
Får du straff.
Ja, och de är jättesvåra att nå också.
De är jättesvåra att nå, ja. Men det är ändå roligt att de finns där, tycker jag. För de styr ändå lite. Och nu när vi spelade senast, uppnådde väl du faktiskt en industrimålet, tror jag.
Mm. Ja, du hade alla industri hela leken. Eller hade ju alla tiles. Bara gult.
Vet man alltså om vilka som ligger i vilken hög?
Nej, de ligger inte i någon hög, utan de ligger framme. Men de triggas när ena högen är slut.
Och så vet man typ att varje spelare har 7 drag innan den första triggas eller någonting.
Mm.
Eller något sånt där. Och så vet man typ att om man ska ha 6 industrier innebär att du måste spendera 6 av dina 7 drag till att bygga industrier, vilket är helt vansinnigt.
Ja, men det finns ju sådana som... Det kan ju bli lägen där du inte kan, eller ingen kan klara någon av dem. Det kanske är lite tråkigt. Men som sagt, Ink då, framförallt är det ju de här order som jag tycker gör det roligt.
Ja, det är väl det som du gillar mest med expansionen.
Ja, och de ändrar ju lite, för de ändrar lite, det är nästan lite så när vi pratade om expansionen Seven Wonders Duel, att man liksom lägger in någonting som ändrar rytmen lite. Alltså, istället för att köpa en av de här brickorna som ligger ute, så kan du köpa en border, och då får du, måste du diska en av brickorna som ligger ute, precis som om du köper en standard tile då.
Just det.
Men det är på något sätt bryter det rytmen lite. Det finns en sak till du kan satsa på. Och ofta är de ganska dyra också, så du behöver ju kanske spara lite pengar eller så, planera lite för att kunna lägga ut.
Och de är fruktansvärt svåra att få in i staden också, för att hur man än liksom försöker, det är ju enormt svårt att pussla de här.
Ja, men det är också roligt att de avgränsar.
Jag har sådana otroligt stora problem med att få in de här i min stad. På ett sätt, jag måste bara låna en och se om jag kan, liksom. Så sitter jag där i 20 sekunder så jag pussla in dem.
De har ju fyra, om jag minns rätt så har de fyra platser.
Och du är mer så här bara klart, och så är du klar liksom. Ja. Så här. Och så ser allting prydligt ut också. För när jag gör detta så ser det ju fruktansvärt ut.
Men visst har de fyra platser, va? För tiles. Så att du först...
Nej, de har nog mer.
Fem kanske. Så först kopplar du den. Ja, precis. Du har fyra lediga. För du kopplar den. När du köper den så måste den sitta ihop med någon tile då på kanten. Ja. Och sen har du då fyra platser.
Kan man lägga
platser
på flera också, kan man inte?
Ja, du kan lägga mot flera. Sen får du får plats fem tiles mot den. Du kan... Om du har fem tiles bredvid varandra så kan du ju bara smacka in den där. Men
och de har ju ofta en effekt då, så här, att du typ, ja, för varje blå tile som den rör vid gränsen så får du några pengar eller någonting. Man ser ju vilka tre som finns ute från början, så det går ju att bygga mot dem. Det kan vara strategier.
Ja, men det är väl det som är lite roligt också kanske, att det är lite mer, det är ytterligare en sak som det tävlas i. Interaktionen i spelet höjs ut. Det är för att ibland kan man tycka att den där borden ser ju mycket bättre ut än de andra eller någonting. Och alla borden är säkert bra i vissa situationer, men som vanligt så är inte alla tiles lika bra. Vissa tiles är ju nästan alltid bra, och det är så jag tycker spel ska vara liksom. Så då blir det alltid lite hett att försöka ta de här bra borden, alltså likväl som det är bra tiles kom ut så är det bra borden som kom ut, och då försöker man liksom tajma in det. Det är kul, även fast din stad ser ut som skräp efteråt. Men det är okej.
Det är okej.
Ja, Andreas, har du någon rolig expansion? Eller dålig expansion? Beror på vad du vill prata om.
Nej, jag tänkte prata om ett spel som saknar expansion.
Aha, ja.
Jag har faktiskt två spel, men jag kan ju börja med nu. Jag hoppas att jag kan komma tillbaka till andra också sen. Men ett av mina favorit-worker placement-spel, tror jag det är, som jag plockade upp och... Eller som jag fick hämtat på Essen 2016, tror jag, eller 2015. Heter Automania. Saknar expansion. Det är ett spel som man drar fram kanske en gång i halvåret och spelar. Och det är ett spel som går ut på att man ska bygga bilar. Så varje spelare har en bilfabrik ungefär. Och så finns det lite asymmetri, ganska litet. Liksom, man kan spela alla spel likadant eller så med lite asymmetri. Och så gäller det att sätta in... Man måste utrusta sin bilfabrik med bra saker, och så finns det två marknader. Det finns en europeisk marknad och en amerikansk marknad, och så finns det olika behov där, så att, och behoven skiftar under spels gång. Så att i början av spel kanske det, i Amerika kanske man vill ha miljövänliga bilar med bra krockkudde ungefär, om man ska dra. Och sen så i Europa kanske de vill ha stora bagageutrymmen och vad vet jag. En ratt finns det. Jag vet inte vad det ska symbolisera. Att man har en ratt.
Det är bra man har ratt.
Det kan man behöva.
Ja, men det är en extra skön ratt. Jag vet inte. Och så gäller det att försöka... Och sen när man spelar spelet så sätter man ut... man har ett gäng workers. Och så sätter du ut... Det är många roliga saker med det här spelet. Man sätter ut en worker och ska man bumpa varandra. Så att om Josef har ställt sig på stället så kan jag sätta ut... Om jag bara sätter ut fler workers som han har så får jag sätta där, och då kommer han tillbaka, då kan han återvända den. Det är små detaljer som är roligt liksom.
Det här rutnätet är jättekul.
Ja, men mängden variation i spelet är lite tycker jag. Det är inget spel som går att spela så himla ofta på grund av att det är inte så mycket variation. De hade gott kunnat liksom, det spelet hade verkligen kunnat haft en expansion som tillförde nya typer av saker, mycket mer asymmetri mellan fabrikerna kanske.
Elbilar?
En till marknad, ja precis. Det finns ju ett företag som kan tillverka en elbil, eller vad det är, som inte någon annan kan kopiera heller, så här små detaljer och så här. Men det...
Nej, jag håller helt med, det är verkligen sånt spel jag skulle vilja se en expansion till. Jag tycker spelet är jättebra i grunden, och just den här, som du sa, jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet, men det är faktiskt, eller det är två saker i spelet jag gillar. Dels är det worker placement, eller med det här, det är som i Target, sådana här rutnät, så att du ställer liksom på en y och en x-axel, och det som du så att säga möter däremellan är väldigt bra. Ja, sen har den ju en väldigt rolig rullande band. Du bygger ett rullande band för din fabrik. Så varje spelare har sitt eget lilla band. Och så, som du säger, som Andreas sa då, det här med att, men ibland behöver du ha kanske miljövänliga bilar. Ibland vill du ha extra bagageutrymme. Då får du konfigurera dina såna här tre såna här band då. Beroende på vilken typ av bil du bygger. Och det här, du kan lägga på så att de blir lite bättre på olika sätt. Och då, ja, det är väldigt kul. Och det är något jag skulle vilja se egentligen i fler spel. Jag vet, det finns ett spel som heter Chocolate Factory som inte jag har provat. Men som är samma princip. Där du ska göra choklad i din fabrik. Och så kan du göra olika typer av choklad. Och så modifiera de här banden då.
Det har jag hört gott om.
Ja, det är något jag skulle, det har jag på min sån här vill prova lista. Mm. Så att Automania, ja, absolut expansion gärna.
Jag håller med. Vi har ju spelat, jag har bara spelat en gång tillsammans med er på, när vi spelade på Tabletopia, var det va? När vi började av pandemin här, tror jag. Vi försökte oss på det.
Ja,
men det var kul spel. Det kan jag jättegärna spela igen. Jag behöver dock ingen expansion för jag har fortfarande inte lärt mig spelet tillsammans.
Nej,
men
så kan
det vara. Så svårt men, var det inte, men i alla fall.
Vi spelar ju nog en gång i halvåret i alla fall och jag känner lite kanske att för att kunna motivera spelare lite mer så har jag behövt lite mer variation. Mm. Annars är det ett spel som är du gott och väl spelar en gång i halvåret, i och för sig också.
Vi tänkte prata om Nations, The Dice Game, den Unrest-expansionen.
Ja. Mm. Ja, men det kan vi göra.
Den tycker vi alla är bra. Den tillför ju, återigen, den gör ju spelet asymmetriskt från början. Med startnationerna, där på att säga. Och tillför en hel del bra grejer i själva spelet också, just som när man passar ur, att man har en möjlighet att kunna välja någonting man vill ha och såna saker. Så jag tycker det är ju en sån här...
Den gör bara, allting blir bättre, tycker jag.
Ja, men basspelet i sig är ju egentligen, det här är ju nästan så att det är ju stort sett som en gips egentligen då.
Nu kom
det. Ja, ah, där kom det. Jag fick in den. Nej, då. nej, men om man säger basspelet i sig är ju väldigt, väldigt simpelt så sätt.
Ja, alltså spelet för mig det här ju att, är nu med expansion. Jag skulle, det ligger allting i en röra. Jag skulle aldrig liksom...
Ja, men så är det. Det här går inte att spela utan expansionen skulle jag säga. Och då blir det ett gips.
Okej.
Okay. Men jag tycker basspelet är jättebra.
Ja, ja, det är bra. Alltså, ja, ja.
Men jag håller med.
Jag gillar ju de gröna tärningarna. Jag vet att vissa personer inte gör det. Men jag tycker de är jätteroliga. Att du har en viss risk. Att de är jättebra, men du kan få unrest. Då blir du, tappar du
hela tiden. Det är väldigt kul mekanik där du lägger in. Att du blockar liksom då tärningar. Det tycker jag, eller dina actions. Det tycker jag är grymt bra.
En på sex är kass. Liksom, och de andra är ju bra.
Mm.
Ja, så det finns en ny tärningstyp då. Den gröna. Mm. Som har...
Två av allting,
så det är två svärd och två guld och två kultur och vad nu kan
det
mer.
Sten. Ja.
Och sen så finns det ju, den andra saken är ju att det är asymmetriska nationer nu.
Mm.
Och det är ju coolt.
Det är väldigt bra.
Till exempel är det, jag vet inte om det är USA eller någonting som börjar med sex tärningar eller någonting. Det är ju helt, eller typ om det är Mali eller vad någonting som börjar med typ sånt tre mynt token.
Ja.
Kan köpa vad som helst i början.
Men det finns ju någon, och det finns ju någon som har jättebra token. Jag tror det är den kanske tre mynt. Men om du skaffar en advisor, då täcker du över den. Då blir du av med den token. Då blir det en balans där. Vill man ha en advisor eller inte?
Mm. Och sen är det ju även det här med att de har ju lagt till det här med att det är inte nödvändigtvis den som spelar längst varje runda som vinner. Alltså, det är inte alltid det som är bäst. Och det tror jag är det som är rent balansmässigt nästan det bästa med grejen. För nu finns det även ett lite en sån grej att det är lite tension kring när man passar ut.
Mm.
Så den som passar ut först får ju en bonus nu då. Ett svärd, en mat eller en bok. Mm.
Jo.
Och det kan ju vara skillnad på 3, 4, 5 poäng beroende på hur det ser ut liksom i övrigt. Och det är alltid så här, shit, nu måste jag passa ut för jag ser att Mats sitter där. Han behöver ett svärd till för att klara av kriget här och så vidare.
Eller var först nästa runda, eller behöver man mata för liksom, och klara att kunna mata sitt folk och allt sånt där liksom, i svälten där och alltihopa. Så, nej, det är...
Verkligen jättebra tillägg till spelet, tycker jag.
Mm. Det är nästan, och jag vet inte, har ni spelat Nations Dynastis, alltså det stora spelets expansion?
Nej.
Den gör väldigt mycket liknande saker. Jag tror han tog mycket inspiration från den. Men det är just det där att du får asymmetriska, eller ännu mer asymmetriska är det, spelar, alltså civilisationer. Det är riktigt bra.
Okej. Okay. Och sen har de även lagt till det, bara avslutningsvis, det är att de här round end goals, så det kallas. Det är lite variation på dem egentligen. Tidigare var det väldigt likadant hela tiden med att famine, det var som en stegring. För första behövde du ha två mat, sen tre mat eller vad det nu var. Och sen var det likadant med kriget ungefär. Det var väldigt stelt kan man säga. Det var väldigt variationer. Nu är det ju, kan det ju svänga väldigt mycket. Att nu behöver du jättemycket krig eller svärd då för att klara kriget. Men inte mycket mat. och tvärtom. Bara bra. Det är liksom bara bra saker i den expansionen. Och jag kan inte tänka mig att spela spelet utan det. Någonsin igen. Det, så är det.
Helt med.
En av de bästa expansionerna. Ja, vi kunde inte alla välja den, så du fick välja den. Det var bra.
Ja,
bra.
Andreas hade sina regler.
Ja.
Jag har alltid regler.
Kul att spela.
Skitbra.
Mm. Ska vi gå från bra till dåligt kanske då, Josef?
Ja, det var ju väldigt svårt för mig att hitta någon expansion som jag inte riktigt, som jag verkligen inte gillar. Men det finns en expansion som jag har spelat en gång och som jag aldrig vill spela med igen. Det är Isle of Skye, Journeymans heter den. Det är första expansionen. Det finns en annan, Druid, som jag inte har spelat. Som jag har hört ska vara bättre. Men Isle of Skye är ju väldigt lättsamt på många sätt spel. Det är lite Carcassonne-aktigt, fast det har ju en väldigt rolig sån här... Ja, alltså värdesätta. Man håller på att köpa brickor av varandra. Och ska man värdesätta dem och köpa och sälja varandra. Jag tycker väldigt mycket om grundspelet. Det är ett riktigt bra spel. Den här Journeymans då, den liknar lite som jag pratade om förra gången i förra podden när jag pratade om Seven Wonders Armada. Att jag tycker att ett spel som är ganska snabbt och det finns ett bra tempo i det. Och så lägger man till en expansion som gör att det blir någonting annat. Det är inte samma spel längre på ett negativt sätt. Och i Journeymans, nu har jag bara spelat en gång och det var säkert 3 år sedan. 2 år sedan, jag vet inte. Men det blir det väldigt så här, du har ett helt nytt bräde där du har din lilla journeyman som ska ta sig fram och du får olika bonusar beroende på hur långt du kommer på det här brädet på olika sätt, och då har du även en liten journeyman, en liten figur som går runt ute på din karta i ditt kungadöme. Men det var för mycket på något sätt, med det ändrade spelet och det blev liksom klumpigt på något sätt. Man ska, det här lättsamma glädjen som finns i Isle of Skye försvann. Isle of Skye, för övrigt, ska jag säga att det jag tycker allra bäst med det spelet som de sen har tagit över till Cartographers, som är ett ganska nytt spel som var med i Spiel des Jahres där, är just det här att du har olika mål. Du spelar 4 rundor. Runda 1 så skårar du A plus B, och sen runda 2 skårar du liksom B plus C och så vidare. Alla 4 olika mål skåras 2 gånger. Men de här målen är utbytbara så att de slumpas fram i varje spelomgång. Det funkar likadant i Cartographers och det funkar så bra. Jag tycker det gör verkligen att du får en rolig spelupplevelse varje gång. På olika mål. Hjärnan måste ställas om inför varje gång.
Jag håller med. Ja. Det gäller att planera och hur man bygger och hur man tänker. Det är skoj liksom, så man vet att det kommer tillbaka dit eller gör sig, hoppar hit och dit. Det är bra.
Jag gillar det. Men du har spelat Isle of Skye, Mats.
Ja, precis. Jag tycker det också är ett bra spel. Vi har nog aldrig spelat det, tror jag inte.
Jag är nog ändå här som kanske inte tycker att det är någon höjdare kanske. Men det är, jag vet inte. Jag vet inte varför. Jag var på dåligt humör den dagen kanske när jag spelade.
Jag lånade ju ut det till dig och Emily. Och så fick jag tillbaka och svarade så här, nej, det här var inte så roligt. Och då blev jag så förvånad. Jag trodde verkligen ni skulle gilla det.
Jag kan tänka mig att Andreas inte gillade att man kan köpa tiles från andra. Om man vill behålla tiles liksom. Men, att någon köper tiles som man inte kan lägga ut.
Man kan inte planera.
Ta inte mina tiles.
Don't touch my tiles.
Du gillar ju Castle of Malkin Ludwig som har lite liknande med så här prissättning inför de andra spelarna.
Ja, men det är ju ett jättebra spel. Det är ju inte.
Okay. Det är också till Rolfsback för
det. Det är många bra spel.
Ja. Vi kan stanna kvar i avdelningen sämre expansioner kanske då. Kan jag ta och nämna en som jag Everdell Pearlbrook.
Vilken är det av alla saker?
Den har vi inte spelat en gång. Alltså jag har spelat den, men vi har inte spelat den, du och Andreas.
Hade inte du typ med 100 lådor en gång hit?
Jo, men det är ju typ, det finns ju ett par stycken där och det har ju, Pearlbrook är den som kom först. Den tillför ju då en bukt och en hamn kan man säga, enkelt, och en ny typ av plats man kan gå till. Och så tillför det någonting underverk som man ska bygga istället för de här taggar. Så det, i vanliga spel så är det ju typ att man har mer som milestones i Terraforming Mars, alltså samma typ, alltså den som är först att skaffa sig vissa saker kan claima några sådana grejer. Det tycker jag är bättre, istället för att man ska då ett incitament att man ska bygga underverk som ger jättemycket poäng, men då måste du skaffa en specialresurs som bara finns i Pearlbrook-expansionen. Så jag tycker jag att det är en sån det är rent av en dålig expansion faktiskt. Jag tycker inte den tillför någonting, den gör bara saker sämre i hela spelet. Däremot så har de ju då, om man ska gå till andra sidan, så har de med den här Spire Crest som vi spelade när man skulle gå ut och resa i skogen. En av sina critters ska ge sig ut och åka lite grann. Som gör att det spelet mycket, mycket bättre. Så de spänner ju vitt och brett.
Ja, det var ju ganska schyssta för mig.
Mm. Så Everdell har ju liksom, jag tror det är tre expansioner nu, varav då den som heter Belfair. Det är ju en liten mini-expansion, men som tillför lite grann med en marknad som där man kan köpa och sälja varor och beroende på. Och även lite nya typer av milestones. Och sen har du då den här Spirecrest som tillför ett typ av expeditionsresande där man kan få det, skaffa sig lite olika fördelar beroende på vilken säsong det är och så vidare. Men även att det kan drabba hårt. Alla får liksom, den här rundan så kanske man får en mindre bär varje gång man hämtar bär till exempel och sådana saker. Men just Pearlbrook har jag inte riktigt förstått syftet med överhuvudtaget som expansion. Det tror jag att det är det som gör att den känns att den... Nej. Så den ligger bara. Aldrig använts. Okay. Har du spelat Everdell eller Josef? Nej,
det är ett spel jag verkligen vill prova. Jag tror att du skulle tycka om det.
Du skulle gilla det tror jag alltså.
Jag tror det skulle jag verkligen.
Mm. Det är väl din typ av spel liksom, att bygga en tablå, förutom lite motor och så, combo wombo och sådär va?
Ja. Jag vet inte, det är...
Förutom den här hela biten man kan skicka dåliga kort till varandra. Eller vad man gör. Man skickar de här
take that
elaka grejerna i slutet. Ja, men precis i slutet kan det bli sånt. Och så är det sving på 6-10 poäng någonstans. Och så alla sura.
Alltså det är väl ett spel som har... Det har ju funnits ett tag, men det, jag tror att det dök upp i spelgruppen. Jag tror du skaffade Mats ungefär samtidigt som pandemin drog igång. Så att det är väl... Ja. Jag hade spelat det i vanliga fall i det här laget.
Ja, men precis. Det tror jag också. Så vi får ta det. Vi har det på att göra listan. På så här. Men den där expansionen kommer jag inte ta med mig i alla fall. Det kan jag lova.
Men då tar jag ett spel. Nu tar jag ett spel. Shh, jag väljer. Så. Ett spel som saknar expansion också.
Absolut. Tystnad.
Automania var det förut. Det är ett sånt spel som funkar en gång i ett halvåret. Ett annat spel som bara funkar en gång var nionde månad. Ungefär. För det är ännu sämre om spel.
Skriver du upp det här idag i kalendern när du serverar?
Han har ju så mycket kalkinar. Barn, för det är väl så här en gång per barn. En gång per graviditet.
jag spelar inte fler gånger än tre. Hur som helst, det är Prosperity. Av bland annat Rainer Knizia. Som ingen har hört talas om någon gång. Det är ett spel där man ska... Alltså... Det är så här världens sämsta bakgrund. Alltså typ så här, temat i spelet är så... regelboken är så tråkig och trist och så vidare, men spelet tycker jag är kul. Man ska bygga upp varje spelare spelar typ ett land, och så har man, ska man få så mycket prosperity, vad heter det på svenska? Det kan Josef säga.
Framgång.
Prosperity i alla fall. Och man ska få så mycket sånt under spelets gång som möjligt, genom att liksom bygga kolkraft, eller man ska liksom bygga kraftverk som genererar energi, man ska hantera sin miljö, man ska satsa på liksom research och lite olika saker under 6 årtionden, tror jag, eller 7, från 1970-talet till 2030 kanske. Och det är ett spel som alltid är likadant. Det är ett spel som liksom har variationen är bara i varje årtionde. Förlåt, det är lite variation. Så i varje årtionde så finns det, kommer inte ihåg om det finns 5 tiles eller någonting. Och varje gång det är någons tur så flippar man topp, alltså det är en tile från det årtionde man är. Och så aktiverar man en fas, och det kan vara typ så här, aktiverar vi ström. Så genererar alla ström, eller så får alla betala ström för de som inte har genererat mycket ström. Eller så genererar vi typ med ekologin, och så får alla som har massa vindkraftverk, jag får säga, de får massa, det blir bra, och sen blir det förorening för alla andra som inte sköter sin miljö och så vidare. Och turordningen inom varje årtionde är det enda i spelet som har en variation i sig, så att när man spelar spelet, det som skiljer sig kanske med 1970-talet är om vi aktiverar kraftverken innan vi aktiverar miljön, eller tvärtom. Och typ så. Och sen går vi in 1980-talet, så samma sak, då är det, finns det en liten version. Sen är det samma tiles, exakt samma tiles finns i början, och det finns ingen version överhuvudtaget. Jag tycker spelet är jättebra. Jag har ganska dåligt betyg på BG faktiskt, 6,7. Och det är ett schysst pussel att spela en gång om året ungefär. Men man ska inte spela det oftare än så, för då kanske man knäcker spelet, jag vet inte. Och det finns ingen variation i det. Har du spelat? Du har inte spelat det. Men Josef har spelat det.
Ja, jag tycker det är rätt så trevligt. Det är ett, det är ett av de här spelen som vi spelade ganska tidigt i vår vänskap. Och som jag då tyckte nog var väldigt bra. Alltså som så här Euro... Eurospel med... Jag vet att jag gillade de här... Vi bygger ju, det är lite engine building i det. Då, på den tiden visste jag väl inte vad att det hette så. Men du bygger ju upp din... Du kan ju välja lite vilken typ av motor du vill bygga. För när det blir en inkomst så får du ju av den resursen då. Eller den sorten. Och sen gillar jag det här med det här hotet. Av, jag vet att nästan alla gånger jag har spelat det så har jag satsat bort på det här med det här, tagit på mig väldigt mycket pollution. Och så chansar på att nej, men det löser sig säkert sen. Det här finns mycket...
Ja, det är ju så.
Det finns mycket kul med det
spelet. Har man mycket pollution så får man inga poäng alls. Det är ganska roligt, det är en rolig twist i det. Så att är man alldeles, har man för dålig miljö hemma i landet så får man ingen prosperity alls. Det spelar ingen roll hur mycket annat du har. Det är roligt. Men det, pusslet i spelet är ju det med att man har bara begränsat antal ställen med tiles på sitt bräde man har. Och sen så skaffar man nya tiles hela tiden varje årtionde. Och så liksom... Så ersätter man den här tilen som kanske genererar 2 ström och 1 miljöförstöring med något som med 3 ström och 1 pengasymbol och 2 miljöförstöring. Och hur påverkar allt det? Och så är det är skitcoolt.
Ja, alltså du blir riktigt sugen på att spela det. Det finns mycket kul i det där. Ja, det är länge sedan vi körde det också.
Ja. Ja, Mats, det får vi spela.
Ja, nu får vi ta någon. Vi måste testa.
Men det skulle behöva en expansion. Det är ju som du säger, det är ju exakt likadant hela tiden.
Ja, förutom in i varje årtionde och vilken ordning. Och det är kul att man inte vet, alltså spelet bygger mycket på att man inte vet vilken ordning fasen aktiveras i varje årtionde. Men det hade gott kunnat varit lite variation, någonting mer. Alltså, jag vet inte vad, jag är inte speldesigner.
Men det här är ett ganska gammalt spel.
Nej, det är från 2013, så det är inte så gammalt.
Men man vet aldrig, det kan ju dyka upp en expansion i någon sorts 10-årsjubileumsutgåva eller någonting.
Ja, så kan det vara. Jag har ju kollat i forumet och så vidare om det finns någon sån här folk har gjort egna varianter. Det finns ingenting.
Nej.
Jag tror att det är
ingen som vågar. Det är ingen som vågar det.
Nej. Så är det.
Ja, jag tänkte hugga en här nu. En av mina onödiga expansioner. Jag kanske inte ska säga att den är dålig, men jag tycker den är onödig. Och det är till Great Western Trail som mitt absoluta favoritspel. Så har vi Rails to the North. Nej. Behövs absolut inte i redan perfekt spel från början. Jag förstår att man kanske vill pumpa ut någonting här för att hålla spelet vid liv, på sig, men jag tror inte att det är så.
Vilken typ av sjukvårdsmateriel är det här då?
Det här är nästan, det är ju som placebo. Det här är, nej, men det här är ju...
Är det sån här när man har blivit om ett ben, ska man ha sån metallben istället?
Nej, men det är protes. Ja, nej, men protes är nödvändig. Det här är snarare någon form av amputation. Liksom. Jag vet inte.
Så dåligt är det inte. Så dålig är expansion inte.
Men... Nej, det var så att det inte är dålig. Det är bara onödigt. Den fyller ingen funktion. Alltså, i spelet tycker jag. Den gör att vissa saker blir lite obalanserade som byggnader och såna här saker. Liksom, som, de extra byggnader som är med i expansionen.
Jag kan säga så här, jag som inte spelar spelet lika mycket som du gör, Mats, du har ju verkligen knäckt det här spelet.
Nej, det
var när jag spelade det sist i somras, jag åkte på så mycket stryk av dig och Erik, så att det var jag var knäckt redan innan, för då sa ni så här, ska vi auktionera på turordningen i början? Jag bara sa, sluta nu spelar vi. Och sen så gick det ut skogen, ni fick dubbelt så mycket poäng som mig. Men för mig som inte spelar spelet så ofta tycker jag expansionen är helt okej. Okay. Jag liksom har inte lyckats spela spelet så mycket så jag kan lista ut att building strat eller vad det nu är totalt obalanserad nu. För mig, jag hittar inte dit liksom. Så för mig tycker jag liksom att spelet blir lite annorlunda, man kan göra lite mer saker. Det är som så här, de som gillar att göra mer saker kan man tycka är trevligt liksom. Men för er hardcore
GVT-are.
Ja. Då kanske den är helt hopplös, jag vet inte. Ja. Men även Erik säger ju samma sak i spelgruppen.
Ja. Vi har ju ganska samma åsikt om den där. Typ. Och det är lite kul, vi pratade om det när vi spelade i... När vi berättade att vi skulle podda om den här. Liksom, så tar upp den här nu. Ja, så det kommer jag göra. Och så där liksom. Så att, nej, men jag tycker att den är som sagt, jag tycker inte den är dålig. Det är inte den sämsta expansionen som finns. Men jag tycker inte den tillför spelet någonting. Och då ifrågasätter jag verkligen varför man gör det. Så sätt.
Men GVT är ju ett av mina topp 3-spel. Ja. Alltså jag tycker GVT är fantastiskt bra. Mm. Och jag kan gott spela... Det här är verkligen inget expansion som jag måste spela med. Men om, För min del spelar ingen roll.
Jag kan också spela med den, absolut. Det är som inte det, men jag tycker inte den behövs.
Jag kan gott inte spela det med dig, för då kommer du bara knäcka oss.
Ja.
Nej. Då får vi spela. Men vad är det du inte gillar med den då? Alltså, om man ser så, det är att det inte blir balanserat längre.
Ja, men precis. Alltså, jag vill, eller, gillar. Men jag tycker vi kanske snarare att den... Det vi pratade om det här tror jag, förra gången också, att det är ingenting som tillför spelet i sig någonting egentligen. Då tycker jag kanske där av att den är onödig. Det snarare blir att den öppnar upp spelet så det blir mindre tajt. Jag vet inte.
Ja, men det passar sånär... vissa typer av spelare.
Vad sa du?
Det passar ju vissa typer av spelare och så vidare.
Ja, men precis.
Josef, har du spelat expansion?
Ja, jag, för mig är det så här, jag spelar inte GVT utan den.
Nej. Jag tänker så att du, det är lite mer, det finns lite mer.
Ja, massa där, roliga grejer i den.
Då tycker du, ja, men liksom så. Och, men det är samma sak så här, du kanske inte hamnat i träsket att det här är alldeles för starkt. Eller?
Alltså jag har ju spelat GVT antagligen fler gånger än vad du har, Andreas. Men jag har spelat rätt mycket på två.
Och... Det är ett spel som du slår mig konsekvent, tycker jag. GVT.
Jag tycker GVT är jättebra. Det är ju min topp 100 liksom. Men jag tycker expansionen tillför väldigt mycket.
Topp 100? Topp 99 eller?
Nej, jag tror det är någonstans runt 40-50 någonstans.
Ja, vi är inte helt överens här. Vi kanske är någonstans på skal. Liksom, Mats är på ena änden, Josef.
Alltså, jag spelar ju brädspel för att det ska vara roligt och för att det ska vara en upplevelse och man ska vara trevligt. Jag spelar inte brädspel för att säga jag ska vinna till varje pris och hitta den här ultimata strategin. Utan...
Förutom när du spelar Keyforge då?
Men, jo, men det är inte ett bräd. Ja, eller, det är något annat.
Eller au!
Det är ju en topp dina 100 brädspel som ligger där, så då måste ändå vara... ett brädspel.
Jag tror Mats har en sån här riktig... Han stör sig verkligen på att jag hade med Keyforge på min brädspels topp 100-lista. Han tyckte inte det var fair, liksom.
Det har jag inte sagt.
Jo, du gnällde om det när vi spelade in topp 10, men det här är ju inget brädspel.
Så jag grabbar, nu ska vi inte vara...
Du vet, Josef, jag försöker ibland bara ha åsikt bara för att ha åsikt.
Ja.
Inte för att jag står för det, så sätt.
Nej, men jag tycker ju det är ett bra val fast på fel plats. Alltså det skulle ju varit under bra expansioner. Inte under... Ska jag prata om något jag vill ha expansion till då? Jag kommer inte ha så mycket att säga om det. Men bra. När jag skulle sitta och ta fram där så kom jag på att Gaia Project är ju roligt. Det hade varit kul med en expansion till det. Men sen så har jag tänkt på det här lite. För jag hintade ju lite om det i förra avsnittet att det kommer jag prata om. Och så har jag tänkt på det under veckan som gått. Så tänkt på jag vet inte ens vad den ska innehålla. Jag vet inte vad är det jag vill ha mer till.
Du har inte kommit på någonting som du...
Nej, alltså jag har inte kommit på någonting som jag känner så här, det här behövs. Alltså vi pratar, det är inte alls på samma nivå. Nu då Andreas är ju seriös och tar det här på allvar med podd och sånt. Så att hans två grejer här nu, vad var det? Prosperity och Automania. De två spelen behöver en expansion för de behöver variation liksom, för att spelet inte ska bli för likadant hela tiden. Project har ju inte alls det problemet att det blir likadant eller att det är något problem. Utan det är mer att jag älskar spelet, det är något coolt att ha mer grejer. Så det är mer på den nivån. Och vad det nu skulle vara för grejer. Jag har ingen aning. Jag tror vi får gå vidare bara. Vad säger du, Andreas?
Men, kan vi koppla an till GVT igen, Rails to the North? Att det är ju samma sak här. Det är ju ett bra spel från början. Liksom. Visst kan man ta en expansion, men varför behöver man egentligen ha det?
Nej, men om jag får välja så inser jag nu... Nu backar jag då. Så inser jag att nej, men jag behöver ingen expansion till det. Vi kan flytta det. Vi kan flytta det till kategorin behöver ingen expansion.
Nej, precis. Där lägger jag ju också det. Great Western Trail då, som spel, att det behöver inte heller en expansion. Så vi förstår lite grann hur jag tänker där, fast det kanske är...
Ja, fast det är ändå fel.
Olika åsikter just om själva expansion. Ja, men jag brukar ju alltid oftast ha fel. Det är min roll i podden här att ha fel. Så.
Det vet jag inte.
Ja, men Andreas, har du något du vill ha?
Vill du spy över någonting? Nej. Kräkas lite grann över någonting?
Nej, jag vet inte. Men om vi ska försöka börja avrunda lite grann snart här då, så är ett spel som jag har en hel del expansioner till. Ett Pandemic tänkte jag prata om. Pandemic, jag tycker Pandemic är jättebra. Och det har flera expansioner. Var den första, On the Brink, är jättebra. Kanske inte min favoritexpansion totalt sett. Men jag har även ett par expansioner som är lite sämre. Och den sämsta utav alla, som jag tycker själv då, är In the Lab. Jag vet inte om ni har spelat den.
Nej.
Man ska hålla på odla mikrofoner.
Jag har liksom att sitta och skaka på huvudet nu istället för att säga.
Ja, det är ju jättedåligt för podden. Men...
Nej, men det är schysst. Jag ser det för att ni inte har spelat det. Men det, man, för mig så... Man förändrar spelet för mycket. Man ändrar helt hur man botar saker. Och det finns säkert vissa som tycker det är jättebra. Som kanske inte gillar hur det funkar normalt sett i Pandemic. Men för mig blir det helt det är liksom, man vänder upp och ner på hela grejen och det blir plötsligt ett komplicerat minispel inne i ett labb som man ska hålla på och greja med. Och det är, jag har spelat kanske 5 gånger eller någonting, och det är en expansion som jag, alltså jag vet inte när jag någonsin skulle välja att dra in den igen liksom. Det finns nog med variation och så vidare i de andra expansionerna. Så det är väl någonting som jag ska säga, dålig, ja kanske, jag har spelat, jag vet inte. För mig är den i alla fall inte bra och fullständigt onödig. Kan inte rekommendera för någon. Jag visste inte ni har spelat den och så inte
någon argument. Precis, nu har jag inte motargument på den eller något sånt, men
Pandemic så är ganska med. Tråkigt. Nej,
va?
Upps. Vänta nu. Nu kommer knytnävarna upp i luften. Josef springer snabbt ifrån kameran.
Ja. Ja. Nej, det var det.
Det var det. Jag kan ta ett spel som jag vill ha expansion till, alltså, och det är ju Maracaibo.
Har du ens hunnit spela det? Det kom ju nyss.
Ja, men jag har ju spelat klart den här kampanjen som är med. Och nu vet jag att det här är kanske så här, och jag har solospelat det då bara, så att det är ju det som jag tyckte var kul. Jag fastnade verkligen i det där ett tag och satt och spelade solo. Men det är ganska kul atomer där, att man bygger den lite olika. Och så det, jag tycker det är bra, det är faktiskt ett bra solospel. Men det, och då är det ju så att det är ju en kampanjdel i Maracaibo som gör att man, så att säga, det händer saker på brädet. Det utvecklas beroende på hur storyn drivs vidare. Så sätt. Och det är kanske, vi har ju pratat om det när vi har spelat det som vanligt här, att man kanske inte tycker om att det förändras mitt under spelet, för det kan ändra en strategi eller så vidare. Men när man sitter och kör det solospelet så blir det nästan en av de drivande sakerna som är roligt att se hur spelet utvecklas egentligen här. Och här tycker jag att, nu såg jag att det fanns faktiskt ett promo-grej man kunde köpa här till Maracaibo. Men jag skulle vilja ha en expansion ur, inte som bygger på saker, men en ny kampanj kanske, en ny story mode i det här när man seglar runt där i Karibien som hade varit kul.
Jag har ju bara spelat spelet ett par, tre gånger tror jag. Och där vet jag att min åsikt skiljer sig väldigt vitt från i alla fall Josef. Du får prata, du ska få se vad du tycker sen. Men att jag tycker, vi spelar ju med någon kampanjdel där vi gjorde saker och sen så ändrades kartan mitt under spelet och jag blev så här, tja, det här gillar jag inte. Och jag tror jag har listat ut varför jag inte gillar det. Du sa att du kan tycka det är okej okay för att du spelar solo. Jag tror man spelar spel solo för en helt annan en anledning. Det är mer upplevelse. Och samma sak om att spela co-op-spel. Jag har heller inga problem om det händer saker. För det är någonting vi upplever tillsammans. Det spelar inte så stor roll. Liksom. Men i ett tungrot Euro-spel som tar 2 timmar. Och sen plötsligt så ändrar sig förutsättningar mitt i. Fast man inte har en aning om det. Alltså, uff.
Men nu är vi tillbaka på det här med varför man spelar spel. Vill man ha kul eller...
Ja, fast jag tycker inte det, då tycker inte jag
det. Nej.
Andreas vill bara vinna oftast, han vill inte ha kul, han vill bara vinna.
Ja, men sitter jag 2 timmar och försöker optimera mina vinstpoäng
så mycket ändras inte, det är ju någon en plats som plötsligt flyr.
Ja, det var...
Poppar upp en svamp.
Ja, jag tycker du, nu tycker du överdrivet.
Men det är ungefär som Great Western Trail när du bygger en byggnad mitt i vägen. Och det kanske hindrar dig för att du inte kan gå, det är lite grann samma sak här egentligen.
Ja, men skillnaden är att jag vet ju att det kan komma en byggnad där. Ja, jag vet ju inte att den här piratön plötsligt blir... eller hur det nu var. Plötsligt så bara bytte man ut saker på kartan.
Nu är det för mycket gnäll, nu får vi avsluta tror jag.
Ja, det tycker jag också. Nu stänger vi ner bur 1 där. Nu får han vara tyst.
Okay. Jag bur 1. Ja, men Josef, du gillar Maracaibo?
Och det är jag och nej. Jag tycker det är helt okej. Okay, ja. Men jag är lite trött på den typen av spel. Ja. Rent allmänt.
Ja, men Maracaibo är schysst annars.
Det är ju inte så att det är ett unikt spel på något sätt. Det är liksom som mycket annat. Men just kampanjen tycker jag är det som är nytt med Maracaibo jämfört.
Alltså,
man säger, det har jämförts mycket med Great Western Trail och såna här saker. Liksom att det bygger på samma typ av förflyttningssystem. Liksom, så här. Men just kampanjdelen gör ju att det blir lite annorlunda. Det är ju kanske en expansion jag skulle vilja se i Great Western Trail. Att man gör en sån kampanjexpansion. Man ska på något sätt kanske tillföra någonting som gör att om man solospelar till exempel, att man kan göra sådana saker som är roligt liksom.
Alltså jag skulle kunna tänka mig att solospela igenom kampanjen till Maracaibo, men jag tyckte det var för mycket downtime när vi spelade och jag tycker det är för mycket, ja, det är för segtungt euro för mig med, och det är väldigt mycket så här, ja, du måste planera 7 drag i förväg för att kunna optimera hit och dit.
Men jag tycker att det spelet har, alltså det är verkligen AP väldigt mycket AP första gången spela, men jag tycker jag har spelat det 3 gånger tror jag nu och mycket mycket bättre flyt.
Du behöver komma in i det lite grann, för det är ju som Great Western Trail är ju inte heller så där superbra första gången man spelar det, men man fattar ju inte vad som händer. Så det är liksom samma sak här. Man behöver spela lite grann för att få igång ett flyt, för att få igång en känsla av det. Så. Men i alla fall,
så
det ska jag ändå se någon form av expansion till.
Vi hintar lite inför nästa avsnitt.
Ja, det blir väl någon SN, va?
Ja, alltså det är ju avsnitt 10 härnäst. Så vi har pratat om att göra något speciellt då. Ja, delvis. Jo, men absolut. Delvis ska vi väl prata lite om efter SN digitalt. Hur var det? Och vad upplevde vi? Och vad fick vi ut av det?
Mm.
Men sen så kanske vi även ska ha någon hemlig gäst. Eller något sånt spännande. Vi får se vad det blir.
Ja. Avsnitt nummer 10 blir ju nästa avsnitt. Och då har vi tänkt att försöka fira det med en hemlig gäst.
Normala poddar firar ju när de har 500 och sånt. Men vi tänkte...
Så långt kommer inte vi komma kanske.
Men vi har så sjukt mycket vänner.
Ja.
Det är det som är... Vi kommer ha så mycket
hemliga gäster. De står ju på kö här och knackar på och vill vara med.
Ja, så är det.
Det är till och med sådana som har börjat med konkurrerande podd, höll jag på att säga, bara för att de inte får vara med här så mycket. Så att,
ja.
Ja.
Har du hört just
det? Ja, jag har hört att det kanske skulle bli något, men det har väl inte släppts något. Va?
Ja, men de har spelat in en gång. Jo, men de har spelat in ett avsnitt, så vi får se.
Men vi ska uppmuntra det.
Ja, det ska vi göra.
Utbrytargruppen har nu en utbrytarpodd också.
jag gillar att vi är mainstream här.
Ja, vi är mainstream.
Ja, vi håller oss inom
parametrarna. Nästa avsnitt blir speciellt då. Kul! Ja. Får vi se om vi spelar in det.
Ja, men det blir lite längre avsnitt kanske nu. Men vi får väl lika bra göra klart med expansion här. Så kan vi stänga det skåpet, höll jag på att säga. Fönster blir lite längre. Så vi hoppas att
du får klippa bort
det trevligt 20 minuter. Gott snack, grabbar. Som vi säger i södra Sverige. Gott snack.
Ja. Mm. Jättebra. Mm. Det säger vi.
Ja,
det
är bra. Vi bor ju i snack.
Ja, det gör. Ha det gött, grabbar.
Stort tack för att du lyssnar på oss Snacka brädspel. En podcast av Andreas Isberg, Josef Sandholm och Mats Hjelmgård. Musiken du hör i bakgrunden är Malin Isberg och Sofia Svärd som skapar. Hjälp oss gärna att nå ut till fler genom att berätta om vår podcast för en bättre tid. Och slutligen, vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på